Man börjar förstå att okay, jag kan inte röra mig, jag kan inte andas, jag kan inte prata, jag kan inte äta, jag kan inte gå på toaletten. Vad kommer det här sluta liksom? Hur kommer mitt liv bli liksom?
Hej och välkommen till Livet på paus, en podd om TB och andra saker som du inte vill ha. I den här podden får du möta de som fått hela livet ödelagt av små fästingar eller där helt vanliga förkylningar kan få dig att tappa delar av kroppen. Och andra saker som man bara tror drabbar andra. Inte dig eller mig. Du kommer också möta deras familjemedlemmar som berättar saker ur sitt perspektiv. Plus olika experter som berättar om det du sällan får höra eller möta. Jag heter Thomas Brenemark och ljudtekniker är Emil Drunge. Idag ska du få lära känna Emil Karlsson som drabbades för några år sedan. Hej, välkommen Emil.
Tackar.
Någon har beskrivit dig som en skatande friklättrare som är jävligt duktig på finsnickeri. Är det en bra beskrivning?
Eller? Ja, jo, absolut. Jag har alltid varit väldigt fysisk med allt. Kommer från, eller uppvuxen i lite norr om stan i en förort som heter Hässelby. Mamma, pappa, lilla syrra, 4 år yngre.
Var det lugnt och stilla eller... Får du omkring och klättra lika mycket som du senare i livet?
Jag är jäkligt nice där, nära till vattnet. Och det finns mycket skogar att springa i. Och, ja, det finns mycket att göra där.
Mm. Vad hände sen i tonåring då? Var det galet eller vad tog du?
Jag hattade runt lite. Jag började ju i högstadiet. Jag gick i grundskolan i Hässelby. Sen i högstadiet så flyttade jag till en skola i Vällingby som heter Grimstaskolan. Så gick jag högstadiet där då.
Men sen blev det rätt mycket med klättring och hur kom det sig att du började klättra?
Alltså det är lite senare i mitt liv. Ja. Jag har alltid varit intresserad av sport och spela fotboll och spela bandy och allt sånt här. Men sen i grundskolan så började jag även skata. Så jag skatade i jäkla massa år. Var inne på fryshus och skatade flera dagar i veckan i högstadiet. Och det var ju liksom lite livsstil med allt vad som hör dit. Och träffa mycket människor och rörde sig fritt över ett stort område. Och, ja.
Sen blev du snickare?
Sen blev jag snickare. Det började jag med nästan direkt efter gymnasiet. Så hoppade jag på det som lärling. Och sen läste jag faktiskt upp träarbetare. Jag gick ju natur på gymnasiet. Men så läste jag upp träarbetare heter det för att få såna här... man läser det som de som gick bygg. Gymnasium läste jag upp teorin samtidigt som jag gick som lärling då. Så efter en tid så blir man ju certifierad snickare, man säger träarbetare. Och sen så halkade jag in på en firma som håller på med mycket inredning. Och mycket mer jobba i verkstadsmiljö. Och fick börja jobba mer på millimetrar och liksom... arbeta med scenografer och stylister och sånt där. Så det var ju jäkligt intressant.
Var det som gjorde att ni vågade, du och din tjej Louise, ni köpte på kanske ett av de galnaste husen som finns någonstans uppe i Blidö?
Mm. Ja, det var väl... Alltså jag har ju, i och med att jag har den här snickarbakgrunden så känns ju liksom inget projekt för stort eller omöjligt. För att det känns som att jag... behärskar det liksom. Såklart man får ta in hjälp på vissa delar, men det kändes som att det här kan ju bli någonting vi kan hålla på med länge och verkligen göra till vår grej. Och ja, det var ju väldigt speciellt.
För de som inte vet då, det var kallat för rymdskeppet.
Vi kallade det, alltså det var ju, den låg ute på Hemnet, så låg den ute som, vad stod det? Nu kan du köpa rymdskeppet i skärgården eller något sådär, tokigt. Så vi åkte ut och tittade på det.
Nu har det ett eget Instagram, rymdskeppet...
I Rosenvik,
ja. Okej. Ja, för det är att jag har ju sett det här huset, det är helt galet. Alltså om jag tänker, det är mycket att göra på det, kan man säga. Det krävdes någon som inte var rädd för att ta tag i projekt.
Nej, men vi var ju rädda, alltså vi tänkte att om någon annan köper det här så då kommer de jämna det här med marken. och stycka av tomten och bygga någonting annat.
Mm.
Men vi ville ju liksom rädda det här, den här galenskapen.
Mm.
Så det var lite så vårt konto började, att liksom, vi ville ta med folk på den resan.
Mm.
Men så blev det väl någonting annat i slutändan på något sätt.
Det dök upp en fästing.
Ja, exakt, det dök upp en fästing.
Du hade ju börjat ta en del vaccinationer. Du hade inte hunnit igenom hela programmet. Och därmed lite öppningar för de här smådjuren. Och du, ja, berätta lite grann. Hur gick det till egentligen när du blev sjuk?
Vi hade haft, det här är då andra sommaren. Vi är på Blide och renoverar, restaurerar. Morsan hade varit på mig i, från första början, att du måste ju vaccinera dig. Det är ju de här fästingarna. Så inför andra sommaren tänkte jag, nu hugger jag tag i det här. Så då hade jag hunnit tagit både den första och hade precis tagit andra sprutan innan vi hoppade på semestern. Och veckan innan midsommarafton, så tror jag det var, så ska jag dika ur runt tomten, dika ur och få bort vatten så att det inte skulle få så mycket myggor och sådär. Och jag kommer ihåg att jag kommer in på kvällen och hoppar in i duschen och känner någonting på magen. Och så ser jag att det är en liten rackare som sitter där. Och jag kommer verkligen ihåg att jag tar tag i den där och så rycker jag ut den och säger så här, fan också. Liksom, för att vi är så jävla noga med att titta varandra varje kväll med ficklampor. Det verkligen, ja, känns som att vi har haft koll på det. Men nu i efterhand vet man ju att det räcker med ett bett. Den behöver inte sitta och suga, utan i många fall så bara biter den och så släpper den och så har man ingen aning om att man haft en fästing.
Mm.
Men sen efter några dagar, vi hade precis gått på semestern och vi är hundvakt. Och jag ska gå in och lämna kopplet. Nu så Louise är kvar ute med voven. Och jag kommer ihåg att när jag är på väg in får jag blodtrycksfall och sätter huvudet mellan knäna. Och sen reser jag mig upp och sen är det bara svart. Så jag vaknar upp och märker att jag liksom inte kan riktigt, jag kan inte riktigt ställa mig upp. Och det känns någonting fel, för jag känner någonting i ansiktet som skrapar. Då har jag liksom fallit som en fura ner i klinkergolvet i hallen. Och längs väggen ligger det två stycken såna här franska träskruvar, 10 mm. 20 centimeter långa som jag har tagit ut någonstans. Och de har jag liksom, ligger jag och skrubbar ansiktet mot liksom. Till slut tar jag mig upp och börjar ropa på Louise. Och hon kommer in där och då har jag hunnit tvätta av mig och konstatera att jag har liksom en tennisboll, stor liksom bula på kinden. Och nej, men jag lägger mig ner med de påse ärtor i sängen liksom, och Louise ringer ambulans. Och hon, alltså det är lite konstigt, precis som hon visste direkt vad det var. Jag hade som sagt, jag hade haft lite influensasymptom kvällen innan.
Mm.
Och haft ont i huvudet på morgonen. Alltså verkligen sån här jättehuvudvärk som jag inte brukar ha. Alltså så som jag kan tänka mig migrän känns. Och när hon la väl ihop 2 och 2 och skriker nästan att han får TB! Kom hit! Så då skickar de en ambulanshelikopter. Och de var där på en kvart, 20 minuter. Så sprang hon ut där och viftade med någon handduk. Kom det in 2 grabbar. Kikade lite på mig och gjorde något test. Jag kommer inte ihåg, det var om jag skulle dra hakan mot knäna eller någonting. Och då tittade de bara på varandra och så bara, nej, det är Karolinska. För de funderade, ska vi åka till Norrtälje eller Karolinska? Då körde de Karolinska direkt. Så det var bara in i helikoptern och jag kommer ihåg att vi lyfter. Sen är det bara svart. Nästa grej jag kommer ihåg, det är flera veckor senare när jag ligger på IVA, på intensiven på Karolinska. Och sen när jag vaknade upp på Karolinska, det var ju som en dimma. Det var ju fullproppat med mediciner. De visste inte vad det var.
Nej.
De förstod ju att det var någon form av infektion i hjärnan på något sätt. Men de visste inte riktigt vad det var. Och de kunde inte, alltså i och med att jag hade tagit vaccinet så hade jag antikroppar.
De hade börjat finnas, ja.
Ja, men de kunde ändå inte utesluta att det var Guillain-Barré eller kanske herpesvirus eller vad som helst. Men efter 3 ryggmärgsprov så kunde de till slut liksom fastställa att vara TB. Men som sagt, den första tiden, det är liksom bara en... det är bara ett tecken. Jag kommer inte ihåg så mycket av den absolut första tiden, kan jag säga.
Mm. Finns det något tillfälle där inne på sjukhuset när du börjar liksom reflektera över...
Alltså, jag kommer ihåg att jag var jävligt ledsen. Liksom.
Mm.
Jag grät och så här, de spänner fast mig på nätterna och bla bla bla. Men jag fattade inte att det bara för att jag hade ju börjat bli lam. Liksom. Jag kunde inte röra mig.
Nej.
Så,
du trodde du var fastspänd, men du var inte det.
Nej, exakt. Men så började de förklara för mig liksom att du kan inte röra dig, för att du har liksom en infektion i hjärnan och även i ryggmärgen. Mm. Så att vi vet inte riktigt vad som händer. Du får ligga här och försöka ta det lugnt bara. Och så får vi ta hand om det. Så. Och det var så här... Ja, det var... Väldigt mycket ångest första månaderna.
Mm.
Och oro och förvirring blandad med smärtstillande.
Hade du mycket ont?
Ja, i och med att jag inte kunde röra mig så... de är ju så jävla duktiga på IVA eller på akutmottagningen. Eller alla som jobbar inom sjukvården, de är helt fantastiska. Så att de hjälpte mig så mycket de kunde. Men det är klart, man får ont under hälarna, man får ont i... häcken. Och jag hade jätteont i ländryggen väldigt länge. Stelhet. Muskelförtvinningen gjorde att jag liksom... Jag hade ingen skydd. Liksom. Det var, jag var ju bara liksom... Ja, benrangel. Så det var ju liksom... Ja, allt gjorde ont.
Mm. Hade du respirator då på IVA där? Eller hur var du intuberad? Eller?
När jag vaknade upp var jag intuberad. Nej, inte det. Alltså gud, det här är så svårt med mitt minne från den här, de första månaderna. Jag konfabulerar ju så mycket. Jag har ju fått återberätta att jag skapar mina egna minnen. Så att jag kommer liksom... Jag tror att den första tiden hade jag inte respirator. Jag har tydligen kunnat gå på toaletten med rollator själv. Men sen så gick det ganska snabbt. Efter några dagar så blev jag hastigt sämre. Och så, jag vet inte efter hur länge, så blev jag intuberad. Och satt på väldigt mycket lugnande. För det är en ganska obehaglig upplevelse att bli intuberad.
Och du hade rätt svårt att andas ett tag.
Ja, det blev det. Efter någon vecka där så blev jag intuberad. Och sen så blev jag skickad till Huddinge. Där de satte in en track i svalget. Så man slipper ha den där grejen nere i halsen.
Det är alltså att man går in med en någonting som man tar in luften rakt in, ja, i ovanför nyckelbenen där. Mm. Istället för att de trycker ner en grej i halsen.
Precis. Och när de gör det så kan man inte riktigt prata längre heller. Så det blir ganska svårt att kommunicera. Jag fick nästan hitta på egna, alltså, nya sätt att prata, liksom att stöta fram liksom så här, ja, något form av prat. Och det var kanske två sjuksyrror som förstod vad jag sa. Och Louise.
Mm.
Så hon fick liksom översätta. Nej, men just det här med andningen. Det var ju liksom... Det var ju ett riktigt trauma. Att liksom inte kunna hosta själv. Att man, alltså, det samlas ju... Det blir mycket, mycket slem och skit i halsen.
Mm.
Som... I och med att jag inte kan svälja heller så blir det ju... att man får suga ut den där skiten. Och till slut blev det, alltså, det blev nästan som en snuttefilt för mig att de kom och sög slem i halsen. För att när det byggs på att man känner att man inte får luft är ju panik liksom.
Mm.
Alltså, var ju livrädd hela tiden. Alltså när man börjar förstå att okej, jag kan inte röra mig, jag kan inte andas, jag kan inte prata, jag kan inte äta, jag kan inte gå på toaletten. Vad kommer det här sluta liksom? Hur kommer mitt liv bli liksom? Sånt hann ju börja snurra lite grann i huvudet.
Men där var du. Du var alltså, man försöker förstå det här. Du var ju en friklättrare. Du är en sån här som hängde liksom i någon, upp och ner i någon stenbumling i ett finger. Och finsnickrade och höll på så här. Och sen,
frilufsande.
Frilufsande, men, ja. Ja, men ändå du hade ju Jag vet ju att jag var ju där och jag vet att de hade problem med dina fingertoppar för att du har så otroligt hård hud på fingertopparna. Ja. Du kunde liksom inte sticka hår på dem nästan. Nej. Och stora underarmar. Och, ja, det är inte så många som hänger i en fingertopp ner, utanför en sten, eller nerför en berghäll. Men,
nej, det var ju halva mitt liv var i klättring, ja, kan man ju väl säga.
Och sen så helt plötsligt ligger du där och försöker och längtar efter att någon ska suga slemmet ur halsen.
Ja.
Det är en rätt... det är en stor omställning.
Ja.
Du och jag träffades vid något tillfälle där. Då hade du fått precis ta ur... Då fick du börja andas själv igen. För du var ju runt på ett antal sjukhus. Vi träffades i Sköndal, tror jag.
Mm, på Remeo, som är ju då en sorts rehabiliteringsklinik för... De är specialiserade på just andning och respiratorer och sånt.
Mm.
Så där hamnade jag och... Och tanken var där att jag skulle rehabba bort min kanylhalsen, eller min track. Så där låg jag i, nu kommer det här med tider och tidsperspektiv. Jag låg där väldigt länge i alla fall, flera månader. Och jag fick byta till mindre och mindre såna här kanyler tills de till slut kände att nu kan vi plocka ut den här.
Mm. Hur kändes det då att äntligen få kunna andas själv igen?
Det var ju såklart väldigt skönt. Jag var ju fortfarande beroende av ventilatorn nattetid.
Uh-huh.
Jag hatade. Det är alltså en icke-invasiv andningshjälpmedel som liksom pressar in. Man har mask på sig oftast. Så pressar den in luft. Och man andas ut själv fast den hjälper att trycka in luft i lungorna.
Mm.
Och så ska man då försöka sova med den här.
Mm.
Men det var jätteskönt att bli av med... Alltså det var framförallt skönt att kunna börja äta igen.
Mm.
Och börja låta som sig själv när man pratar.
Mm.
Det har liksom varit månader av någon form av kraxande.
Jag har något med när jag tror att jag var där när de satte någon lera på din hand och du skulle försöka öppna den för att börja... Alltså dina händer som har varit fantastiskt starka, nu så var det att försöka... Lära sig att överhuvudtaget öppna dem igen.
Ja, mina redskap liksom. Mina händer, det var i mitt liv, mina händer.
Mm.
Det är inte bara klättringen utan även snickeriet, såklart. Det kändes fruktansvärt. Det känns så surt att man har liksom äntligen tagit sig till den punkten att så här, kan jag visualisera det, då kan jag bygga det.
Mm.
Mina händer kan göra det här. Liksom. Jag vet hur man ska göra. Och det tar ju lite tid att komma dit. Och sen när man känner att man är där så tas det ifrån en. Så det var ju så här, det är panik.
Mm.
Vad händer nu?
Mm. Man pratar hjärnhinneinflammation, hjärninflammation och sen hjärnstamsinflammation. Då. Mm. Lite, och där har ju du fått ganska gravt utav den sistnämnda.
Mm. Och sen gick det ju ner i hela ryggmärgen.
Mm.
Så hela ryggmärgen var ju påverkad. Men framförallt uppe i C6 eller runt nackpartiet var det väl, såg de att det var mest påverkad.
Mm.
Därav är ju hela kroppen påverkad. Min ryggmärgsskada är ju så pass att den sitter så högt upp att jag är ju tetrapleg, kallas det. Utan det betyder att alla mina fyra lemmar, alltså både armar och ben, är påverkade.
Ja, du har jämfört det lite grann med att du egentligen... den här fästingen är jämförbar med en motorcykelolycka i flera hundra kilometer i timmen. Eller
ja,
sånt där.
Som att bryta nacken. Alltså, det är precis i princip som att jag har brutit nacken, fast jag inte har brutit nacken.
Mm.
Utan jag fick en liten fästing.
Och sen så kom du till rehab på Frösunda?
Rehabstation Stockholm, Frösunda, ja. Och där fick jag då börja min... vad ska man säga, intensiv rehabperiod och försöka väcka kroppen igen och komma tillbaka. Komma upp i rullstol och börja röra på sig igen.
Mm. Ungefär 6 månader efter det du blev sjuk.
Mm.
Sen fick du åka hem därifrån runt jul-nyår, va?
Januari
2020.
2020 kom jag hem och då, ja, då hade jag legat inne i på olika ställen i över ett halvår.
Mm.
Nej, men jag låg på rehabstation Stockholm inneliggande i 12 veckor. Fick min rullstol, fick börja träna, lära mig små förflyttningar, lära sig käka igen och sådär.
Mm.
Försöka väcka det som hade börjat vakna. Alltså börjat träna upp sig liksom.
Mm.
Orka vara uppe längre perioder. Inte bara ligga i sängen hela tiden, utan liksom orka sitta upp, hitta bålstabilitet och så här.
Jag heter Per Hamid Ghatan och är specialistläkare och hjärnforskare och har jobbat 35 år kliniskt med människor med förvärvade hjärnskador. TBE för många människor så sannolikt, det finns ett mörkertal, men man tror att det är ganska diskreta symptom, men det är vissa personer som blir mer sjuka och hamnar på sjukhus, och det är de jag har sett i mitt kliniska arbete. Och TBE fick man ju klarhet tycker jag, i början på 90-talet att det fanns en problematik som i anslutning till infektionssjukdomar i hjärnan. Så att man kan säga så här, huvudgruppen av det man möter vanligtvis i rehabiliteringen, jag jobbar inte akut med patienter, utan jag jobbar ju så att säga i steg två, när sjukdomstillståndet har stabiliserats och patienten behöver liksom kartläggas och få stöd och vägledning i liksom återhämtningen. Och där är det vanligtvis den stora gruppen är ju strokepatienter och skallskador, men det ingår den här gruppen människor som drabbas av virusinfektioner och även bakteriella infektioner i hjärnan. De är inte den stora majoriteten, men de förekommer. Så nu när jag jobbat i Uppsala så har jag sett 4-5 patienter per år, nyinsjuknade med TBE, som då har krävt inläggning på infektionskliniker och sen då någon form av uppföljning i öppenvård vanligtvis. Men några enstaka fall hamnar också i slutenvården på en vårdavdelning för att de får mer omfattande funktionsnedsättningar som de behöver hjälp med att hantera.
Mm.
Simultankapaciteten, förmågan att göra flera saker samtidigt och ha flera bollar i luften samtidigt som man kanske hade innan, det tar lite tid innan man är tillbaka i det.
Mm.
Det kan ta kortare tid för en del och det kan ta längre tid för andra, och det är väldigt svårt att förutsäga. Så jag brukar säga att man behöver liksom stabilisera tillståndet, identifiera de här yttre faktorerna som påverkar de inre faktorerna. Om man har smärta till exempel, eller man har en sömnstörning, eller man har en mag-tarmproblematik. Alltså det är ju, och kroppen kan ju också påverka. Så det vet man att vid TBE så finns det också en påverkan till exempel på hjärtat hos en del personer. Och det gäller att identifiera det där tidigt, därför att det kan ge problem senare i förloppet liksom.
Vi vet ju rätt mycket mer om hjärnan idag än vi gjorde tidigare. Det var ju längre i rad en uppfattning om att efter 25 så var det bara utför. Nu någonstans vet vi att det finns en plasticitet som jag vet att du har pratat om i många, många år, som på något sätt pågår hela livet. Alltså det här med att bygga nya funktioner eller på något sätt väcka nya. Hur resonerar ni där med tanke på hur mycket hopp ska man sätta till plasticiteten?
Mitt rättesnöre är att du behöver kartlägga din uthållighet intellektuellt, känslomässigt, fysiskt och socialt, hög respektive lågintensivt, så att du får en uppfattning om vad du har för uthållighet, att du är aktiv på optimal nivå, att du ger dig tillfälle för återhämtning så att du liksom laddar batteriet igen. Jag brukar använda metaforen smartphone-batteri. Normalt sett så laddar man det på natten när man sover, och så kan man använda mobiltelefonen hela dagen. Men när 20% av batteriet är kvar, då får vi en signal, och då kan man plocka bort de appar som är uppe och ladda om den, annars stänger den av sig. Vi som människor, vi kan köra på därför att omgivningen ställer det kravet, eller jag har det kravet på mig själv. Men var aktiv på optimal nivå. Försök att vara så intensivt aktiv som du klarar på optimal nivå. Försök att stimulera systemet, men ta det steg för steg tillbaks och utvärdera varenda steg du tar. För vad händer då? Då triggar man igång en massa mekanismer, och man kanske till och med hämmar läkningen efter skadan. Så att vara aktiv på optimal nivå. Var inte rädd för den här gränsen, men lyssna på var gränsen går och stanna upp. Ladda batteriet, och när du har laddat batteriet och känner dig utvilad så kör du på igen. Liksom. Och vi ser ju patienter vanligtvis efter infektioner som får den här kroniska trötthetssyndromet, ME-CFS, och det är det jag jobbar med idag. Men det behöver inte bara vara infektioner, det kan vara andra orsaker också till att man drabbas av det här. Men det som är, förutom de kriterier som är uppsatta som är en standard, så är det också den här ansträngningsutlösta försämringen. Så man ska undvika krascha helt enkelt.
Mm.
Med min erfarenhet, det viktigaste är att få till det här med att aktivitetsanpassa och att personen undviker att gå över gränsen av sin uthållighet. Sen inom ramen för uthålligheten så kan man försöka vara så intensivt aktiv som möjligt. Men stanna innan du går över gränsen och provocerar fram en krasch.
Hur var det att komma hem då igen? Kändes det konstigt att komma hem? Eller?
Ja, det är ju jättekonstigt. Men det är självklart, det är skönt att komma hem till en trygg miljö. Men samtidigt, det blir ju snabbt ganska ensamt. Liksom, för att man har ju vant sig vid att det är folk runt omkring sig. Liksom. Men samtidigt skönt att kunna få vara lite själv också. Men det är ju... Ja, då började man ju tänka liksom, hur ska det här gå? Utan det var ju... Det tog ju ett tag innan jag liksom lärde mig att ta mig ut själv. Alltså åka hiss, gå på toaletten, ta mig i ur sängen. Men det var ju liksom babysteg hela tiden. Försöka utvecklas hela tiden. Liksom ta ett steg i taget och inte liksom deppa ihop totalt.
Mm.
Men jag hade ju lite medicinsk hjälp också. Jag försöker liksom lite SSRI, ångestdämpande. Jag hade mycket ångestproblematik i början, panikångestattacker och sånt där som kom och gick nästan varje dag. Så det var liksom att lära sig handskas med ångesten samtidigt som fortsätta att nöta och börja leva igen på något sätt.
Mm. Förutom det att du sitter i rullstol idag och så här, men vad känner du har ändrats lite grann? Hur är det, några andra förändringar som har dykt upp? Som sjukvården har gjort förutom den fysiska?
Jag har inte känt mig helt återställd i skallen liksom. Det är svårt att sätta fingret på vad det är som inte är likadant. Men det har mina vänner också berättat liksom, att det var inte riktigt samma Emil. Mm. Men nu senaste halvåret så är det någonting som att jag är tillbaka lite mer på något sätt. Men det är det att man inte riktigt känner igen sig. Eller alltså, i och med min livsstil så blev ju liksom hela min... Hur ska man säga? Hela min personlighet blev ju stympad liksom. Jag vet inte hur jag ska förklara. Det kändes som att jag kunde inte längre vara den jag är.
Mm.
Och det var ju liksom någonting som gick upp för en varje dag.
Mm.
Så att det liksom, så hela ens värld kraschar varje dag liksom, under ganska lång tid. Att vad fan är det här liksom?
Mm.
Så det var ju liksom ja, en personlig kris.
Mm. Många TB-patienter pratar ju om man pratar om intrycksproblematik, att man har svårt att hantera mängden intryck och det här med hjärntrötthet. Men hur har det drabbat dig? Känner du dig den här tröttheten?
Alltså jag var mycket mer emotionell, alltså jag blir lättare till gråt. Alltså om det är någonting sorgligt på alltså då liksom gråter jag hejdlöst. Så var jag inte riktigt förut. Men jag kunde kontrollera det på ett annat sätt.
Mm.
Och nu är det mer så här, kommer det, då kommer det liksom.
Mm. Men jag ställer frågan om det här med att din sjukdom inte säkert klassas som varaktig. Det vill säga att de olika instanser och myndigheter är inte säkra på att du kommer att vara dålig hela tiden. Hur har det påverkat ditt liv?
Alltså... Dels har det stundtals varit lite problem med att få den färdtjänst man vill ha. Och sen har det också varit hela biten med assistans. Att få hjälp att klara av sina dagliga rutiner. Att, jag hade gärna velat haft hjälp att komma iväg och träna och göra mer saker. Nu kom ju pandemin. Så det hade jag kanske inte kunnat gjort ändå. Men att det var så här att jag hamnade mellan stolarna. Att jag fick inte riktigt den... Det blev ett moment 22. Jag hade behövt hjälp att komma iväg för att kunna bli bättre. Men det fick jag inte för att min skada inte är varaktig. Så det blev så här... Moment 22 på något sätt.
När jag hör dig berätta om att din skada inte är varaktig, så det skär lite i mig på grund av att om du inte har möjlighet att träna och göra saker i början, så kommer man att göra att skadan blir varaktig.
Ja, precis.
Det är en cirkelresonemang.
Ja.
Du får inte hjälp att komma ut för att din skada behöver inte vara varaktig. Men vi låter bli att hjälpa dig nu så att den blir det, så kan vi ge dig hjälp sen.
Ja, lite så.
Ja, det är en absurd situation. Så hur går det med träning nu? Jag menar, hur ser din vardag ut nu då?
Det är ju mitt nya liv. Det är ju mitt liv, träning.
Mm. Liksom.
Det är ju som att gå till arbetet för mig. Liksom. Att jag måste ju hitta nya sätt att träna. Få in en fot på nya ställen. Liksom hela tiden hitta sätt att kunna träna.
Mm.
Och få hjälp med träning.
Mm. Finns det någonting som du känner att du har kunnat ta med dig som... Så att säga att det är positivt, men ändå som att det är någonting som inte bara är svart och negativt i upplevelsen. Är det någonting du har hittat?
Så jag har väl på något sätt alltid varit lite ensamvarg. Jag har inte varit så jäkla social, utan jag har varit väldigt mycket doer. Liksom, fixat och liksom gjort på något sätt gjort saker för andra och liksom samlat folk på något sätt. Jag vet inte hur jag ska förklara.
Mm.
Men nu har jag ju liksom varit tvungen att börja prata mer. Jag har haft mycket mer tid med familjen. Min syster, hennes barn. Så man får ju liksom... Jag har alltid varit en sökare också. Så här, men nu är det precis som att jag måste nog börja söka efter någonting annat. Måste kanske liksom ändra livsfilosofi lite.
Mm.
Jag har ju haft tur att jag har ju så många bra vänner. Nära vänner. Och det har jag verkligen, verkligen lärt mig uppskatta senaste tiden också.
Vad är din närmsta mål nu då? Vad ligger framför dig nu? Vad är du på väg någonstans?
Jag ska ju då försöka hitta någonting jag ska göra. För jag kan ju inte riktigt snickra på samma sätt längre. Jag kan ju inte... Jag har alltid ritat och målat väldigt mycket. Men i och med att mina händer inte är vad de var så... Jag vill ju börja med det igen. Man får hitta andra vägar liksom. Det ger mig fortfarande någonting att skapa. Så att hitta nya fritidsintressen och försöka hitta någonting som är meningsfullt att göra. Jobba med liksom... Man vill hitta någonting som är meningsfullt.
Mm. Vad vågar du hoppas på framåt?
Det är lite läskigt att tänka sådär. Jag försöker ju ta... Det har hela tiden varit mitt liksom mantra. Liksom ett steg i taget.
Mm.
Och att fortsätta hålla den liksom... Fortsätta vara positiv och liksom ta ett steg till. Alltså våga må bra även fast det är jättejobbigt.
Mm. För de som lyssnar så kan man tänka att det här decenniet vi lever i nu, om man nu ska prata forskning som Jan och jag har tittat mer djupare på, så är att det händer så väldigt mycket nu, så om man nu ska råka ut för det helvete som en sån här sak innebär, så är det väl så är det nästan inget bättre decennium att leva i nu, för att det finns rätt mycket som händer upptäcktsmässigt. Det tror man kanske inte, men i och med att vi kartlar det mänskliga DNA och all den utveckling som har skett efter det där, så är det sker saker och det sker ovanligt fort, så att, men saker och ting går ju kanske inte över en natt. Det positiva är att jag skulle säga att man kan nog hoppas på mer än vad man vågade hoppat på för 10 år sedan.
Mm.
Och där delar av det som, ja, du har ju också visat att du har en helt annan rörlighet idag i dina händer än vad du hade för ett år sedan bara.
Mm.
När du och jag såg första gången så kunde du inte använda dem alls.
Nej, nej, absolut. Tummarna börjar bli lite bättre. Men framförallt styrkan i min högra arm är ju... Nu kan jag ju låsa över låset. Jag kan ju ta mig ut, ta mig runt, gå på toaletten. Jag kan ju liksom...
Mm.
Jag klarar av väldigt mycket själv.
Mm.
Och jag känner att jag kan vara kreativ med begränsningar på något sätt.
Med allt du har lärt dig så här långt, vad skulle du önska att du hade vetat långt innan?
Ja, jag hade ju velat veta hur jävla illa det kan gå med TB. Jag hade ju en uppfattning om att hjärnhinneinflammation. Visst, man kan bli väldigt rasslig och sjuk. Jag har nog blandat ihop det lite grann med borrelia här också. Att man kan bli lite förlamad i ansiktet. Alltså såna här små grejer. Jag fattar ju aldrig liksom hur illa det kunde gå. Hade jag vetat det hade jag nog varit på vaccinet bra mycket tidigare. Jag gick hela första sommaren utan vaccin. Men det var ju min mamma som liksom, nu får du göra det här nu liksom. Hade jag vetat hur illa det kan gå så hade jag tänkt annorlunda.
Mm. Om du skulle få möjligheten att skicka med någon form av slutord eller råd till folk där ute, vad skulle du säga då? Vad finns det för några kloka ord?
Åh, gud. Alltså, i TBE-frågan så här, bor man i riskområde, tveka inte. Vaccinera dig. Har man väl råkat ut för det, då är det så. Men man kan ju faktiskt göra någonting åt det. Man kan ju gardera sig liksom. Det är väl det. Vaccinera mot TBE.
Tack för att du lyssnade. Vi på vaccin.nu vill öka kännedomen om de vardagsfaror som man tror bara drabbar andra. En sådan är just TBE. Varje år får närmare 400 personer i Sverige livslånga skador av TBE från små fästingar. Under 2021 har det hunnit bli över 530 personer som har drabbats. En ökning med mer än 25%. Och den ökningen har inte med klimatet att göra utan det beror mer på covid som gjort att vi glömt allt annat vi behöver hålla reda på och att fler har varit ute i naturen. Trots all information är kunskapen om TBE och andras vardagsvaccinationer låg. Till exempel så blandar många fortfarande ihop TBE och borrelia. Det finns saker i vardagen som kan ge förvärvad hjärnskada och därför vill vi på vaccin.nu uppmärksamma Hjärnskadeförbundet och hjärnkraft.se. De är ett stöd för alla som trots allt drabbas. Du hittar länk till dem på sajt. Tack från oss och glöm inte, det som inte kan botas bör man förhindra.